lovsånget som kan liknas vid eller jämföras med, här i din närvaro. Och vi har smakat och vi har sett, Herre, att du är bäst. Så god. Tack för din godhet den här förmiddagen. Jesus, jag ber för var och en som är del av den här gudstjänsten. Jag ber att du, ditt ord och din ande ska utföra ett härligt och konkret verk i var och en. Jag ber om detta i Jesu namn. Amen. Amen. Tack så enastående mycket för eran hjälp här att hjälpa oss och prisa Herren. Och jag får bara understryka vad Anna sa tidigare. Ni är väldigt välkomna hit. Vi är jätteglada över att få göra den här gudstjänsten tillsammans. Vi skulle av hela hjärtat önska att vi fick göra den med alla er underbara människor på plats. Och den dagen kommer i Jesu namn. Hoppas vi att den kommer snart. Men tills dess så är vi ändå jätteglada över att få göra på det här sättet. Och det är en stor glädje för mig att vara tillsammans med de som inte bara är mina kollegor utan som också är mina vänner, med Amos och Anna. Och jag tror att jag talar för oss alla tre att när vi väl kan mötas igen, då kommer ni var och en av er att få en riktig Amos-kram. Och för den som undrar vad en Amos-kram är, så är det bara att ställa upp sig, och när den här skiten är över så ska du få uppleva detta. Men det är ju som sagt var pingst idag, och vi hade så gärna vilja fira den så där riktigt ordentligt. Men vi tror att det här kan bli ordentligt med, för pingst är ju församlingens födelsedag. Idag är det födelsedagen för Guds församling, och vi är alla en del utav detta. Det är dagen då den tredje personen i gudomen på ett särskilt sätt blir verksam på den här jorden, blir introducerad. Och Jesus, när han introducerar honom, kallar honom för hjälparen, och vi ska prata mer förstås om detta. Men församlingen föddes utav den helige ande, och församlingen lever av den helige ande. Så det betyder att det fortfarande är den helige andes tidsålder just nu. Och det i sin tur, det betyder att det vi kan läsa om i apostlärningarna, det är också det vi kan ha i våra liv. Faktum är att det är det som du och jag behöver sträcka oss efter. Inte bara se att ja, men vad fint att de hade det på det sättet, utan det behöver finnas en längtan i våra hjärtan. Det behöver finnas en iver, en drivkraft, en passion efter att det som de hade, det vi kan läsa i den här boken, det måste vi ha. Vi klarar oss inte utan det, så är det bara. Men om vi tänker på pingsten då, så tror jag många av er som lyssnar, ni känner igen berättelsen från Apostlagärningarnas andra kapitel, hur det begav sig när den helige ande blev utgjuten. Men när det hände, så måste du komma ihåg att det hände inte av en slump. Därför att slumpen och Gud har absolut ingenting gemensamt. Utan detta hände därför att Gud hade planerat det. Det hände där Gud hade planerat att det skulle hända, och det hände när Gud hade planerat att det skulle ske. Därför att Gud ville ha det just på detta sättet. Och det är det som jag vill uppehålla mig lite grann vid idag. Och då vill jag också anknyta till det som fanns före pingsten. Därför att mänsklighetens historia börjar ju inte med Jesus Kristus. Församlingens historia börjar på en speciell dag. Men vi fanns ju innan som människosläkte. Och inte minst kan vi följa det judiska folket, deras öden och äventyr genom Bibeln. Och de firar ju sina högtider. De har gjort det under faktiskt årtusenden. De är väldigt noga med att göra det. Man kan ju fundera på varför är de så traditionsbundna, varför måste de hålla fast vid detta? Men det var ju så att Gud faktiskt befallde dem. Det här ska ni fira, det här ska ni komma ihåg, det här ska ni göra varje år. Och vad var då de här
verktygen gjorde, de pekade tillbaka på viktiga händelser som hade varit eller betydelsefulla perioder i den judiska historien. Och vad som är intressant för oss som därtill blir intimt sammankopplade med olika händelser i det nya testamentet. Allra tydligare ser man det här när det gäller påsk och pingst, eller som judarna säger Pesach och Shavuot, med reservation för uttalet. Om vi tänker på judarnas påskfirande, så firade de ju det därför att Gud kom till deras slaveri i Egypten och befriade dem ut ur denna fångenskap. Och det var blodet från ett felfritt lamm som ströks på dörrträt som gjorde dem fria, som släppte ut dem i frihet. Och så har vi förstås parallellen i det nya testamentet där Jesus, Guds rena offerlamm, vars blod rinner på korsets trä och som befriar oss ifrån syndens slaveri och räddar oss ifrån en säker död. Jesus ger upp andan på korset samma dag och samma tid som prästen slaktar offerlammet i templet. Det är liksom inte en lycklig omständighet eller slumpens verk som åstadkommer detta. Det är Gud som väldigt konsekvent handlar genom mänsklighetens historia för att hans plan ska gå i fullbordan. Och Jesu döden talar ju om vår rättfärdiggörelse, men när judarna har Pesach så firar de också det osyrade brödets högtid. Det osyrade brödet som var en viktig del under uttåget till Egypten. De skulle göra bröd, men de skulle inte blanda i någon gäst, och de skulle äta det under den första veckan. Och det där firar de dagen efter det vi kallar långfredagen. Och då talar ju det om Jesu blod talar om rättfärdiggörelsen, så talar det osyrade brödets högtid och talar om helgelsen. Rättfärdiggörelsen, det är det som sker med oss som inte vi kan göra någonting i egen kraft, att Gud gör oss fria från syndens makt och syndens konsekvens. Helgelsen då, som man skulle kunna koppla samman med det osyrade brödet, det handlar om att den helige ande verkar i oss för att vi ska bli lite mer lika Jesus för varje dag som kommer. Och på tredje dagen, det vill säga den dagen då Jesus uppstod från de döda, då firade man enligt traditionen förstlingsfruktens högtid. Och vi vet att Jesus, han är den förstfödde bland många bröder. Det finns massa paralleller att dra mellan händelser i det gamla testamentet som når sin fullbordan eller blir förtydligade i det nya testamentet. Men nu är det ju pingst, och det är därför som vi ska tala lite extra om det. För jag kan se åtminstone tre historiska händelser från det gamla testamentet, eller företeelser kan man kan säga också, som på något sätt Gud gensvarar på eller fullbordar genom pingsten, genom andeutgjutelsen på den första pingstdagen. Och det första jag vill nämna om, det där vi har läst några verser från det gamla testamentet, första Mosebok och det 11:e kapitlet. Så har du en bibel där du sitter, så får du gärna slå upp och följa med, och annars så gör du väl i och bara lyssna riktigt noga. I det 11:e kapitlet i första Moseboken kan vi läsa om någonting som de flesta människor har ett begrepp av, nämligen Babels torn. Och så står det så här från början på kapitlet: hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, så fann de en lågslätt i Kineas land och bosatte sig där. Och de sa till varandra: kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använder de som sten, och som murbruk använder de jordbäck. Och de sa: kom så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Och Herren sa: se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Härefter ska inget vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de slutade bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Det här är ett mörkt kapitel i mänsklighetens historia. Före denna händelse så talade alla samma språk. Alla var tillsammans. Men i och med den här händelsen så sprids folket ut och förståelsen mellan dem blir i bästa fall haltande och i de flesta fall helt förstörd. Vad var det då som gjorde detta? Var det Gud som var lite elak mot dem? Eller varför tog han det här drastiska steget? Jag tror att man kan skönja några orsaker till det som inte har med Gud att göra utan som har med människornas handlande att göra. Därför att Gud är oföränderlig. Gud är alltid densamme. Gud vill alltid samma sak. Men han agerar i enlighet med sina planer, sin vilja och det ord som han har talat. Men om man tittar på varför gör de detta så har de ju en drivkraft, de har en vision. Och den visionen, den var inte att förhärliga Gud, den var snarare att imponera på Gud. Det vill säga att försöka nå upp till honom. Och det har vi människor i oss. Vi vill så gärna att Gud ska se hur duktiga vi är. Hur fantastiska saker vi åstadkommer. Och på så sätt att han ska säga, ja ni är allt bra fina i alla fall. Men Bibeln har stängt den möjligheten. Den vägen är inte öppen för någon människa. Det går inte att i egen kraft och förmåga imponera eller ens komma i närheten av Gud. Utan motivet som drev de här människorna, det var istället stoltheten, det var egoismen. Men de hade en kraft och Gud erkänner styrkan i den kraften. De var ett folk och de talade ett språk. Enheten var en styrka. Och Gud sa att det här är någonting som kommer att göra att de kommer att göra det omöjliga möjligt. Men resultatet av allt detta, ja det var att förskingring kom och förvirring. Men när den första pingstdagen kommer, då är det precis som de här, hur många tusen år det nu är som har gått emellan här, det har jag inte koll på. Så är det precis som Gud överbrygger hela den tidsperioden. Därför att på den första pingstdagen så börjar Gud att reparera den här sprickan, den här förskingringen, den här förvirringen, den här splittringen mellan människor. För den uppenbara betoningen som vi hittar på pingstdagen, det var att alla hörde samma budskap, var och en på sitt språk. Det gick åt att Gud klev in i den här situationen för att det skulle bli en förändring. Och budskapet som de får höra, det handlar om Guds gärningar. Medan när det var tal om Babels torn, då handlade det om människornas gärningar. Och på den första pingstdagen så bryts den här språkbarriären. Man behövde, alla förstod vad som sades. Och man behövde inte längre någon översättare. Man behövde ingen tolk. Och det har också till följd att på den första pingstdagen så börjar Gud att församla människor igen. Alla människor. Och vi ska förstås återkomma till det. Och det här var profetiskt omtalat många gånger i det gamla testamentet. Det var liksom egentligen ingen nyhet, men det var ändå fantastiskt när det hände. Och vi befinner oss fortfarande i den här processen, men Bibeln talar också om slutresultatet utav detta. Johannes beskriver detta i Uppenbarelseboken. Och det står bland annat så här i Uppenbarelseboken 7:9. En stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Och var är de någonstans? Ja, de står inför Guds tron i himlen. Där har vi fullbordandet av det som Gud började på pingsten. En förening av det som hade varit sönderbrutet. ett samlande av alla dem som hade varit splittrade. Och därför så är vi jätteglada över att vi får komma samman som församlingar den här dagen. Att vi får fira den här dagen tillsammans. Därför att en av anledningarna att Gud utgöt sin ande, det var just att vi skulle komma samman. Att vi förstår att vi är ett folk som talar ett språk. Vi har samma ande, vi har samma tro, vi har samma far, vi har samma frälsa. Ja, vi har samma, vi kan göra den här listan jättelång. Och därför är det helt rätt att det är just den här dagen som vi firar gemensam gudstjänst. För nu finns det en andens enhet. Paulus skriver om det i Efeserbrevets 4:e kapitel. Att vi har en ande och att vi ska bevara andens enhet. Vi ska inte uppnå den, vi ska inte sträva efter den, utan vi ska bevara den. Alltså finns det. Varför? Därför att förutsättningen grundlade Gud när han utgöt sin ande på den första pingsten. Och då tänker jag att enheten, den är en förutsättning för andens utgjutande. Det vill säga, jag förväntar mig att eftersom vi som Guds folk kommer tillsammans den här dagen, inte alla, jag vet det, men ändå flera kyrkor här i stan, så utgör det en förutsättning för att Gud ska kunna utgjuta sin ande. Om vi läser i början på apostlärningarna så ser vi till exempel i andra kapitlet, första vers, så står det att när pingstdagen kom var de alla församlade. I en annan bibelöversättning så står det att de var alla i ett akord och på en plats. Det vill säga de var i harmoni med varandra. Och det är mycket roligare med harmoni än disharmoni. Det låter mycket vackrare med harmoni än vad det låter med disharmoni. Så det är en förutsättning för andens utgjutelse. Men det är ännu mer en följd av andens utgjutelse. För om man läser vidare i apostlärningarna i slutet på 2:a kapitlet så står det att de var alla tillsammans och de hade allt gemensamt. Och i 4:e kapitlet i slutet där så står det att de var ett hjärta och en själ och hade allt gemensamt. Så Gud tog itu med splittringen som uppstod på grund av människans egoism och själviskhet och stolthet redan i början på mänsklighetens historia. Och Gud erbjuder en lösning på detta. Gud erbjuder en väg tillbaka. Och vi är väl i att vandra på den vägen. Och det är det första jag vill påminna om när det gäller pingsten. Men sen har vi det som judarna då högtidlighåller i sitt pingstfirande, Shavuot. Och där måste vi tala lite grann om det. Och då vill jag också introducera inte bara hebreiska utan grekiska. Det är fantastiskt vad man kan slänga sig med många språk. Men vi har ju nu den heliga ande som hjälper oss att förstå, eller hur? Men pingst på grekiska, det heter nämligen pentekoste. Och pentekoste, det betyder den 50:e. Och de som är hemma i kyrkans årsjul, som vi kan kalla det, de vet att mellan påsk och pingst så är det just 50 dagar. Och om vi tittar tillbaka i det gamla testamentet och mäter tiden ifrån när påskalammet slaktades i Egypten och 50 dagar framåt, vet du var vi hamnar då? Då hamnar vi på berget Sinai. Då hamnar vi vid det tillfälle då Gud ger sin lag till sitt folk. Och det är just det som judarna firar. De firar att lagen ges till dem. Och de har en anledning till, men det ska vi återkomma till. Men nu, just nu talar vi om den. De fick lagen utav Gud. Och lagen måste man säga, ja, det finns mycket att säga om lagen. Men den är en väsentlig del av judarnas identitet. Men om vi nu ska dra parallellen här till pingst, vår pingst, så behöver vi fundera på vad är en väsentlig del av vår identitet. Jo, men det är ju anden. Och anden har någonting väldigt viktigt att inte bara komplettera lagen med, utan att föra in en helt ny dimension utav det hela. Men vi tittar här, vi tittar tillbaka till, det är ett långt passage, det är flera kapitel i andra Mosebok, så vi kan inte läsa det. Men om man ser på själva tillfället när judarna får lagen, Gud stiger ner på Sinai berg, folket håller sig på behörigt avstånd. Det är väldiga manifestationer, starka manifestationer. Det är dånar, det ryker, det brinner, det skakar. Varför är det på det sättet? Jo, men Gud är helt enkelt i sin person så otroligt kraftfull så att hela jorden bringas att skaka. Ser man då på pingstdagen, så ser man att det är lite liknande manifestationer som sker när anden blir utgjuten. Det är ett starkt dån som om en våldsam storm drog fram, och det är eld som syns. Även om det inte är en riktig eld, så är det en verklig eld. Det påminner ganska mycket om varandra. Om man sen tittar på resultatet av Sinai, så ser man att innan Mose har kommit ner ifrån berget med lagtavlorna, som ju var skrivna på stentavlor, så har folket vänt sig bort från Gud, och folket har börjat offra till en guldkalv. Och det här är ju förstås en hädelse i Guds ögon, eller hur? Och ett resultat av detta är att 3000 människor får sätta livet till. Varför? Jo, därför att nu är lagen given, och de bryter tydligt mot lagen. Och lagen medför ju också, när det finns en lag så finns det också en konsekvens. Och den här konsekvensen är att 3000 människor får sätta livet till. De gör det på grund av avgudadyrkan. Men om vi då ser på resultatet av pingstdagen, så ser vi att det är 3000 människor som får nytt liv. Det sker alltså en slags upphävande av resultatet från lagens givande på den första pingstdagen. Och pingsten, som vi sa tidigare, den är början på en ny tidsålder. Och den kallas för andens tidsålder. Och man försöker då jämföra och se lite här, när lagen gavs, när anden gavs, så ser vi att lagen, den dödar. Inte i sig dödar den inte, men lagen ger kunskap om synd, och syndens lön är döden. Det finns en lagen skapar en medvetenhet om oss att vi inte når till Gud. Och konsekvensen av detta, den yttersta, det är att vi får möta döden. Men anden uppenbarar inte död. Anden uppenbarar liv, och anden ger liv. Och när lagen fördömer, då uppenbarar anden nåd och förlåtelse, vilket leder till att man blir frikänd. Så lagen dömer, men anden frikänner, skulle man kunna säga. Och nu lever vi inte, enligt med Romarbrevets 8:e kapitel, så lever vi inte längre under syndens och dödens lag, utan vi lever under livets andes lag. Jag älskar de där uttrycken, i synnerhet det senare förstås. Men för de säger så mycket. Det finns en lag, men andens lag är så väsensskild ifrån syndens och dödens lag. Synden som leder till döden. Och så har vi livets andes lag. Smaka på det. Livets andes lag. Är det inte... Ja, det kan få igång mig, ska jag säga det. Detta hade förstås också flera förutsagt. Det är ju så med nästan allt som hände i Bibeln, att Gud har gång på gång hintat om det. Han har gjort mer eller mindre tydliga antydningar. Ibland har han pekat med hela armen. Men det finns där. Jag vill bara peka på ett sånt ställe som jag tycker är underbart. Och det är i Hesekiels 36 kapitel. Det står så här i den 26:e versen. Och det är Gud som talar till sitt folk. Och han säger: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. I det gamla förbundet var lagen skriven på tavlor av sten. Våra, mänsklighetens hjärtan, var skilda från Gud. Döda. Och därmed så var hjärtat ett stenhjärta. Men Gud säger, den tiden kommer då jag kommer och plockar bort stenhjärtat. Och istället sätter jag in ett hjärta av kött och blod. Och där kommer min ande att bo. Och där kommer ni att få hjälp så att ni kan vandra efter mina stadgar. Gud utplånar inte lagen. Men Gud ger oss en kraft att leva ett liv som uppfyller lagens krav. Och egentligen inte vårt liv utan då Kristi liv. Det finns jättemycket att säga om detta. Det är jätteintressant tycker jag. Men vi måste fortsätta lite grann till. Därför att när judarna nu firar sin Shavuot, då gör de det för det första för att lagen blir given. Men för det andra så firar de det också och kallar det för veckofesten. Och det är det som Shavuot betyder. Vi pratade om förstlingsbrödet eller förstlingsfrukten som man firar. Då tar man de första vetekornen och mal och så bakar man ett bröd och så ger man det till Gud. Och det sker alltså i samband med påskfirande kan vi säga enkelt uttryckt. Sen går det 7 veckor. Under de 7 veckorna så mognar skörden. Det är alltså nästan 2 månader då. Och så kommer Shavuot-högtiden. Då tackar man Gud för skörden. Då har man skördefest. Så att förstlingsbrödets högtid, det är liksom bara en liten försmak av det. Men för Gud är ju, det är någonting viktigt, det är någonting avgörande att han får det första. Och det kan man ju komma ihåg, det är bra att tänka på det. Till exempel om du har för vana ge tionde, vilket jag hoppas att du har, för jag tror att det är en biblisk princip. Då tar man inte tionde av det man har kvar, utan man tar först tiondet och så ger man det till Gud. Vi ska vara noga med vad Guds ord säger. Om vi nu försöker sätta det här i någon slags connection med den första pingstdagen, så kan man ju säga att den första pingstdagen så börjar den stora skörden att bärgas in. Och vi ser det direkt. Redan första dagen så är det 3000 människor ungefär som läggs till församlingen, som sätter sin tro till Jesus, låter döpa sig, ändrar sitt liv och läggs till församlingen. Så skörden börjar där. Och det är fortfarande den tiden vi lever i. Vi lever i en skördetid. Nu kan man hävda då att vi ser inte så mycket av det, men om vi lyfter blicken lite högre. Och det är alltid så bra att lyfta blicken lite högre. För du vet, när man har blicken nedsänkt så ser man något väldigt begränsat. Har man en riktigt nedsänkt så ser man bara sig själv. Och det gör ingen ledsen människa glad. Men för det mesta så är vi vana vid att ha liksom ett begränsat synfält. Och här är jag och här är mina problem. Och här verkar inte att hända mycket. Och händer det någonting så är det sällan roligt. Men när man lyfter blicken, då får man andra perspektiv. Och när jag själv kommer på detta så blir jag så välsignad. Kommer ihåg att göra det. Så blir jag så välsignad själv. Jag vill bara uppmuntra dig till att lyfta blicken. Lyfter man blicken tillräckligt högt så tänker jag att då ser man nog Jesus. Och det är ju precis vad Bibeln säger vi ska göra. Vi ska hålla blicken fäst på Jesus. Han är både början och slutet på vår tro. Men om vi inte har blicken fäst på honom, då är risken att vi tappar modet och att vi inte fullbordar vårt lopp. Men genom Guds nåd så ska vi fullborda vårt lopp, varenda en utav oss. Men då om man lyfter blicken lite grann och så tittar man på ett exempel bara då. När det gäller Jag läste på lite statistik nu. Jag ska inte belasta det med statistik, för man kan säga nästan allting med statistik. Men det är ett ovedersägligt faktum att kristendomen är den största religionen i världen. Man räknar med kanske ungefär 2,5 miljard människor som bekänner sig till kristendomen. Och på andra plats så kommer ju då islam, som är knappt 2 miljoner om jag minns rätt. 2 miljarder, förlåt. Men en intressant iakttagelse det är att under de senaste 20 åren så har fler muslimer satt sin tilltro till Jesus än under de 1400 tidigare åren tillsammans. Det är en skördetid. Kanske har du läst om vad som händer bland muslimer i Iran. Det kanske är det starkaste exemplet som finns just nu. Där människor i stora skaror, fast oftast en och en, men i en väldigt stor skala, vänder sig till Jesus, blir Jesu lärjungar. Mitt i en islamsk kultur, mitt i ett islamskt, många gånger förtryck, så händer ändå detta. Varför? Därför att det är skördetid. Det finns... Sydamerika räknar man är den mest kristna kontinenten, där närmare en tredjedel av befolkningen räknas som kristna. Man tror att ganska snart, om bara några år, kommer Afrika att gå förbi och bli den mest kristna kontinenten. Givetvis så finns det exempel på mycket motstånd och mycket svårigheter. Vi behöver till exempel komma ihåg våra trossyskon i Nigeria som många gånger får lida svårt. Det är en strid faktiskt på liv och död för dem som väljer att tro på Jesus. Men den stora bilden säger oss ändå att Gud håller på att skörda. Han har gjort det ända sedan den första pingstdagen, så har Gud hållit på att samla in skörden. Shavuot är en skördehögtid, det är en skördefest. Och om jag nu ska försöka att knyta samman allt det här, för det kan vara bra att göra det. Jag har pratat om allt möjligt, jag har pratat om påsk. Men det är omöjligt att inte säga någonting om påsk, därför att utan påsk så skulle det inte finnas någon kristendom, eller hur? Det allt beror på att Jesus har gett sitt liv. Och jag vill bara komma tillbaka till dig, om du lyssnar och du inte känner Jesus, du har inte sagt ja till Jesus i ditt hjärta, så måste du förstå, även om vi talar om den helige ande idag, så är Jesus en absolut avgörande nyckel. Jesus är vägen, han är sanningen och han är livet. Och ingen kommer till himlen eller till fadern eller till Gud eller få evigt liv eller få förlåtelse för sina synder eller bli befriad från sin skuld och skam om inte det var för Jesus. Att Jesus har gett sitt liv på Golgata kors. Så därför måste man bara säga någonting om Jesus. Annars är det tjänstefel, tror jag. Men nu talar vi då om pingsten. Och vi talar om språkförbistringen. Som Gud på något sätt gör någonting med då. Och förskingringen. Vi talar om lagen. Som får sin uppfyllelse genom att Jesus dör i vårt ställe. Han uppfyller lagen. Men anden är den, eftersom det är pingst nu, så anden är ju den som imprint, vad säger man, som skriver in detta, som stämplar in det i våra liv, som gör det verkligt i dig och mig. Så därför så vill jag avsluta med att säga det här, att den helige ande, han är ju den som leder en människa fram till Jesus. När Jesus introducerar den helige ande för lärjungarna, så säger han att han ska uppenbara för världen synd, rättfärdighet och dom. Och så förklarar han vad han menar med det. Och det är den helige ande som leder människor till Jesus. Om du tillhör Jesus, så ska du veta att det var den helige ande som ledde dig. Han drog dig. Han la saker och ting till rätta för att du skulle hitta fram. Och om du inte ännu har sagt ditt ja till Jesus, så tror jag att den helige ande just idag, just nu, att han drar i dig. Att han bara säger någonstans på insidan av dig, det här är för dig. Jesus dog för dig. Gud älskar dig. Varför inte ta emot honom just nu? Och det är också den helige ande som föder en människa på nytt. Ja, vi ska inte säga mer om det. Det är också den helige ande, ska jag säga, som gör varje människa mer lik Jesus. Om man bara får möjligheten att göra det. Och allt detta som jag har nämnt nu, att den helige ande leder en människa fram till Jesus, föder en människa på nytt och gör oss lite mer lika Jesus, det är den helige andes verk i oss människor. Och det är underbart. Han är verkligen hjälparen. Han vill hjälpa dig. Och du kan få hjälp med allt. Men du måste förstå att hans hjärta, hans längtan, det är att hjälpa dig med det som är viktigast i livet. Och det viktigaste i livet, det är att möta Jesus, att säga ja till Jesus och att följa Jesus. Men sen vill den helige ande också göra ett verk genom dig och mig. Inte bara ett verk i oss, men ett verk genom oss. Så får jag säga det med lite andra ord. Den helige ande är din personliga hjälpare. Men ett av syftena med hjälpen, det är ju att du ska bli mer lik Jesus. Och om du blir mer lik Jesus, så innebär ju det att du kommer att göra mer av det som Jesus gör. Och Bibeln säger väldigt tydligt att Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Och om du och jag blir mer lika Jesus, så betyder det att då kommer vi också gå omkring och göra gott och bota alla. Och vara ett ljus i den här världen och peka på Jesus och dra människor med Guds kärlek lite närmare Jesus. Som andra ord kan man säga att den helige ande är här. Han är med dig, han är i dig som en troende, med det yttersta syftet att världen ska lära känna Jesus och bli frälst. Och därför så är lite min slutsats här idag. Det är att den helige ande är din hjälpare. Men han vill också att du ska vara hans hjälpare. Och vad jag menar med detta, det är inte att Gud i sig behöver hjälp därför att han kan allting. Men Gud har involverat oss på ett sätt som är rent ut sagt skrämmande. Där Gud anförtror så mycket, där Gud förlitar sig så mycket på oss människor att vi faktiskt ska samarbeta med honom. Och när vi gör det, när vi ställer oss till hans förfogande, ja, då kommer den helige ande och vi att arbeta tillsammans. Och jag tror att här har vi massor, det kanske är det mest outnyttjade, eller vad heter det? Det som vi har tänkt minst på. Den största resursen, den största möjligheten som är oss människor given. Men som vi måste erövra detta. Vi måste inta det här området. Vi måste lära känna den helige ande. Vi måste bli, öppna för den helige ande och lyhörda för den helige ande. Jag kan säga igår när jag satt och förberedde det här, så bara kom en tanke som en blixt sådär, eller inte en blixt, det låter väldigt rast, men vi säger så här, en helt otippad tanke helt plötsligt bara dyker upp i mitt huvud. Och jag förstår att det är den helige ande. Och den helige ande påminner mig om en situation tidigare i veckan. Där jag sitter tillsammans med en människa jag aldrig har träffat tidigare. Den här människan berättar om en situation i sin familj. En svår situation. Och där, i den situationen. Där kommer en tanke återigen. Be för den här. Det handlar om ett barnbarn. Be för den här. Och jag tänkte, ja men det kan jag göra. Det är inte riktigt läge nu. Och så bara försvann det bort. Och igår så påminde mig den helige ande om detta. Och jag fick syndanöd. Jag var tvungen att balla undan Bibeln. Och säga, helige ande, förlåt mig. Och jag gjorde det av hjärtat, ska jag säga. Men det här, jag säger detta bara som en illustration på hur den helige ande vill verkligen arbeta tillsammans med oss. Den helige ande vill involvera oss. Den helige ande vill använda dig och mig. Ja, men det är så svårt att förstå sig på den helige ande. Och förresten så sa ju Jesus att vinden blåser vatten vill och ni hör dess sus, men ni vet inte varifrån den kom eller var den går. Men jag tror inte att Jesus sa det med tanke på den helige ande, eller att det var den helige ande som är svår. Utan jag tror att han sa det med tanke på oss. Att vi har så lätt att glömma bort den helige ande. Att vi har så lätt att bara titta på det som är runt omkring och sluta och lyssna efter den helige andes stilla röst, som Bibeln bland annat kallar det. Jag vill avsluta och läsa ifrån Apostlagärningarnas första kapitel, förlåt. Apostlagärningarna 1. Det känns så rätt att avsluta i den här versen. Jag tror vi ber lovsångsteamet att komma fram här under tiden. Apostlagärningarna, det första kapitlet och den 8:e versen. Jag tror att ganska många av er som lyssnar, ni vet vad det står i den här versen. Men vi läser den trots detta. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vi läser en gång till. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Här ser du den helige andes, eller två sidor av det som vi har talat om idag. Du ser den helige ande som hjälparen, som ger kraft. Men syftet med kraften, det är att göra dig och mig till vittnen. Vill du vara ett vittne för Jesus? Jag tror att du svarar ja där du sitter just nu. Därför att det ligger så starkt i oss. Vi har ju den helige ande redan boende i oss, vi som har sagt vårt ja till Jesus. Men om du vill vara ett vittne för Jesus, då ska du veta att den helige ande är där och väntar på dig. Den helige ande är där för att använda dig. Den helige ande är där för att leda dig. Den helige ande är där för att utbreda Guds rike genom dig. Om du lyssnar idag, och det tror jag att du också gör, därför att jag vet att det är ganska många som lyssnar, vi är jätteglada för det. Och du säger, jag förstår mig inte så mycket på det här med den helige ande. Då vill jag bara säga till dig att det är egentligen inte krångligt. Vi vill inte göra det krångligt, utan vi vill göra det enkelt. För jag tror att Gud vill göra det enkelt så att vi allesammans kan ta till oss det hela. Jag är en enkel människa. När det blir krångligt, då blir det bara jobbigt för mig. Utan jag måste få ha det enkelt. Och jag tänker att Gud förstår oss människor. Men jag ser det så här. Om jag tar med till två händelser avslutningsvis här i det nya testamentet, så har vi dels, vi kan läsa om det i Johannes 21 kapitlet, tror jag, eller 20 möjligen, när Jesus samlar lärjungarna, och så står det, han andades på dem och så sa han, ta emot helig ande. Och utifrån min förståelse av Bibeln så tror jag att det är en bild på pånyttfödelsen. Det är en bild på att säga sitt ja till Jesus. Där blev lärjungarna födda på nytt. De blev födda på nytt därför att den helige ande kom in i dem och gjorde dem till nya skapelser på insidan. Och det betyder, och det är dit jag vill komma, att du som kristen, du har den helige ande. Du behöver inte söka den helige ande. Den helige ande är med dig. Han är hos dig. Vad är det då som händer på pingstdagen? Jo, då kommer den helige ande över de troende. Det är det som vi kallar för andedopet. Det är det som ofta förknippas med tungotal och andliga gåvor och manifestationer. Men Bibeln är lika tydlig där, och det är lika enkelt beskrivet där, att vi, om vi ber om detta, om vi ber om att Gud ska döpa oss i den helige ande, ja, då kommer han att göra det. Jesus sa till exempel, när han talade om bön, när han säger att be så ska ni få, sök så ska ni finna, och klappa på så ska det öppnas för er. Så säger han att vilken av er som är en jordisk far ger en sten till ett barn om man ber om ett bröd, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge helig ande? till de som ber honom om det. Så om inte du har upplevt andedopet, så vill vi bara tro tillsammans med dig och be tillsammans med dig att du ska få uppleva det den här dagen, den här pingsten. Och innan vi går mot avslutningen av gudstjänsten här, så vill jag bara be en bön just för dig som längtar efter att få bli döpt av den heliga ande, eller i den heliga ande, men också inkludera dig som bara längtar efter att vara mer använd av den heliga ande, det vill säga varenda en av oss allihop. Så var gärna med i bönen om du vill ta emot, där du sitter nu, får göra det lite mer konkret, bara lyft dina händer och bara tacka Jesus för den heliga ande och säga: ta emot, tack så jättemycket. Fader i himlen, just nu så vill jag bara be för var och en som lyssnar. Jag tackar dig att du kommer till oss på så många olika sätt. Och Herre, nu bara ber jag att din helige ande ska röra vid varje människa som lyssnar. Jag ber Herre att du ska döpa människor i helig ande och eld i enlighet med vad Jesus sa. Jag tackar dig helige ande, kom över var och en som lyssnar just nu. Kom med en ny förvissning om barnaskapet. Kom med en handtryckning av din kraft och ledning in i människors liv. Och bara kom med förnyelse av lärjungaskap, av kallelsevisshet, av tro för att människor ska bli vidrörda av din kraft. Helige ande, jag bara inbjuder dig att falla över oss var och en den här söndagen. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Halleluja. Halleluja. Allt folket sa: amen. Amen. Gud välsigne dig som bad med eller var med i den här bönen. Du fick inte så mycket chans att be med, för jag såg på sådana. Så blir det ibland. Men Gud välsigne dig. Och om Gud hörde vid dig, om du känner att jag skulle gärna vilja ha mer förbön och hjälp i detta eller med någonting annat, vet att vi finns här i kyrkorna, så finns vi för dig. Det finns uppgifter som tror jag kommer på skärmen om hur du kan kontakta oss och så vidare. Så ska vi se den heliga ande fortsätta göra det han är bäst på. Dra oss människor till Jesus. Och som redan känner honom, men också de som ännu inte har fått möta honom. Nu ska vi prisa Gud med en sång här. Och sen tror jag att vi ska, Amos och Anna och jag, ska bara be ytterligare en bön för er som är med idag. Och så ska vi småningom avsluta den här gudstjänsten. Gud välsigne dig. Varsågod.